Välkomna till Allvarligt talat, ett program som bygger på publikens frågor. Idag med författaren Agnes Litbäck.
Hej, jag heter Mikaela och bor i Stockholm. Jag har de senaste åren velat göra en plastikoperation. Jag har gjort mycket research om det specifika ingreppet och tycker att det verkar vara relativt säkert. Jag ser bra ut som jag gör, men är ganska övertygad om att jag skulle känna mig snyggare efteråt. Problemet är för det första att jag tycker att det känns lite pinsamt. I min vänskapskrets ser man ner på plastikkirurgi. Men jag tycker också att det känns moraliskt fel, som att man rättar sig efter ett ondskefullt ideal. Så jag undrar, är det fel att plastikoperera sig? Det var min fråga. Hej då.
Hej Mikaela. Jag tycker din fråga är spännande på många plan. Framförallt tanken på att inte göra något med sin kropp för att inte rätta sig efter ett ondskefullt ideal. Vilket alltså då betyder att inte göra detta något med sin kropp för att rätta sig efter ett annat, gott ideal. Oavsett hur man vänder sig i detta har man ändan bak. Det finns få saker som är så laddade som kvinnokroppen. En trend de senaste åren, eller längre, är att kvinnan bör uppfatta sig själv som attraktiv, oavsett utseende. Att göra något åt sitt yttre är skamfullt. Tränar du, ska du träna för att må bra. Äter du inte XYZ, ska det vara på grund av intolerans, inte för att gå ner i vikt. Håret ska falla prydligt, lagom prydligt, utan shampoo. Kläderna ska vara oversize, men genom dem ska en form anas. Om dessa goda ideal gjorde att kvinnor mådde bättre i sina kroppar, kanske till och med tilläts glömma dem för en stund, vore det en sak. Men samtidigt som allt ska vara så himmelens naturligt, är ramarna fortfarande otroligt strikta för vad som anses attraktivt. Då finns det de som anser att kvinnor inte ska behöva känna sig attraktiva. Som du säger, att göra något åt sitt utseende anses som desperat och patetiskt. Jag kan vilja fråga dem, dina vänner och andra, varför anses gott och feministiskt att offra den enskilda kvinnans självkänsla för idealens skull? Om det får dig att må bättre, varför inte ta till kniven? Samtidigt måste du fråga dig, om de människor du framförallt umgås med, som framförallt tittar på dig, kommer att få dig att känna dig obekväm med ditt nya yttre. Vad vinner du då på processen? Du kanske kommer att uppleva att du är mer attraktiv för främlingar. Men främlingar kommer inte berätta för dig att du är fin. Du kanske kommer att känna dig mer attraktiv för dig själv. Att själv bestämma över sitt utseende för att göra sig själv lycklig utan trycket av yttre acceptans skulle jag säga är en smått revolutionerande handling. Och på så sätt är rak motsats mot de ondskefulla idealens anpassning, oavsett vad dessa ideal för stunden säger. Kate Moss sa någon gång att nothing tastes as good as skinny feels. Inget smakar bättre än känslan av att vara smal. Kanske skulle man vilja ändra det till nothing looks as good as happy feels. Inget ser bättre ut än lycka känns. Men att trivas med sig själv är sällan separerat från vad omvärlden tycker. Vet du redan med dig att du påverkas av vad dina vänner säger, uttalat eller med tyst fördömande, då kanske du ska pröva att gå emot deras smak på ett mindre radikalt sätt än med kirurgi. Pröva att ha en för kort kjol och en för urringad tröja och se hur det känns. Om du trivs under deras blickar. Om inte, byt vänner och kropp. Eller behåll bägge.
Jag heter Karin Malmgren och jag bor i Malmö. Jag har en fråga. Jag undrar hur man kan veta var man ska bosätta sig. Jag har en dröm om att bo på landet, men känner att det är ett väldigt stort beslut att ta flyttlasset ut till Vissjön. Just nu lånar jag en bekant gård på landet, vilket ger viss inblick i ett liv utanför stan. Även om en flytt inte är oåterkallelig kan den ändå vara livsomvälvande. Om man inte trivs, hur lång tid ska man ge det? I min drömvärld kan man leva parallella liv på olika platser och sedan fatta ett informerat beslut om var man ska leva. Det kan läggas till att jag tycker att det är rätt svårt ibland att vara vuxen och behöva fatta en massa beslut och sedan leva med konsekvenserna. Det är mycket lättare att inte fatta några beslut. Men å andra sidan uppfylls kanske aldrig ens innersta drömmar då. Det var min fråga.
Hej Karin. Redan tidigt lär vi oss att boendet säger vem du är. Vår kultur är fullmatad med bilder som likställer boplats med identitet. Från hattstugan till Carries trappa i Sex and the City. Från snigelskalet till Versailles. Inte konstigt att man tvekar då. Att man vill ha både klackar och gummistövlar i garderoben. Att man inte vill välja en aspekt av sin personlighet och bli den fullt ut. Samtidigt som man kanske också längtar efter att fatta just det stora beslutet. Att slippa dras mellan sina personligheter. Att bli hel och ett. Lugn och hemma. Skrämmande och lockande, som du säger. Tanken på ett val som kan uppfylla ens innersta drömmar om man tar det. Problemet är att ett beslut om att leva på en särskild plats inte kommer att uppfylla dina innersta drömmar eller göra dig hel. För sagan om den lilla, lilla gumman med den lilla, lilla katten i det lilla, lilla huset är just det, en saga. Tanken på ett hem som omsluter oss fullständigt är en saga. Och då har vi inte ens börjat tala om att alla platser i sig är sagor. Bilden av ett hus som barnet ritar innehåller varken strulande vattenlås eller de där små, små grusen som inte fastnar i dörrmattan utan bärs hela vägen in och sitter skarpa under en barfotsula när man minst anar det. Inte heller är den stiliserade teckningen av den som bor i huset sann. Du kommer fortfarande vara du, var du än bor. Chipspåsar kommer att smyga sig in i de vackraste av skafferier. Vårkvällar kommer locka med skärm trots att caprifolum blommar och du enligt plan borde sitta i nattlinne under dess grenar. Och det för oss tillbaka till din fråga. De innersta drömmarna är just drömmar. Drömmen att vara, bli och inte vara exakt just det vi är idag. Nyckeln kanske är att låta dem förbli tankar. Vackert kolorerade bilder och att samtidigt finna det vackra i det som just nu ligger framför din hand. En chipspåse, en fjärrkontroll, en vardag. Ens innersta drömmar går inte att stoppa i rätt skåp med rätt hyllpapper. Ens innersta drömmar är en horisont. Och horisonten kan man inte bo vid. Men vi kan bo i fältet mellan dröm och verklighet. Och göra det till en plats att trivas rimligt vid.
Hej, jag heter Lina Karlsson och bor i Stockholm. Jag har en fråga. Hur hanterar man att bli ghostad? Jag träffade en man för ett tag sedan som det kändes riktigt bra med. Vi är båda 40 plus och har barn sedan tidigare. Vi träffades ofta och när vi inte kunde ses så smsade vi hela tiden. Vi kunde prata om allt och vara avslappnade tillsammans. Det började kännas som att vi hörde ihop. Allt stämde och vi var så fina ihop. Tills han efter ungefär 2 månader plötsligt blev helt tyst. Slutade svara på meddelanden eller i telefon. Jag trodde någonting hade hänt när han efter någon vecka svarade med något undflyende sms. Han levde alltså men hade börjat ghosta mig. Det har nu gått några månader, men jag har så svårt att släppa det. Det här med att inte få någon förklaring eller någon form av avslut. Hur hanterar man det? Det var min fråga.
Hej Lina. Att bli ghostad betyder att någon försvinner. Utan förklaring. Den gör sig till ett spöke. Lika onåbar som om den varit påkörd av en buss. Ofta i alla fall. Det finns en värre version av ghosting. De som hör av sig när andan faller på. Oftast faller andan på när man precis byggt upp sitt liv igen. Vi hoppas att det inte är fallet med ditt spöke. Egentligen är det intressant ur ett kommunikationsfilosofiskt perspektiv att begreppet ghosting uppstått i samma tid som vi har fler och enklare metoder än någonsin att hålla kontakten över tid och avstånd. Men när man står inför den där alltför vanliga, plötsligt avbrutna kontakten är det sällan intressant med filosofi. Så låt oss koncentrera oss på det som är viktigt för dig. Han är viktig för dig. Och han har gjort sig till ett spöke. Spökets modus operandi är att hemsöka. Att jaga dina tankar, utkanten av ditt synfält. Spöket är vagt i kanterna och svårt att få grepp om. Somliga spöken skramlar med bläckplåt. Andra kan skrämma dig genom att få dig att tvivla på dina egna upplevelser. Var inget på riktigt. Var jag lurad? Betydligt läskigare än att någon har huvudet lite nonchalant under armen. Men i en väsentlig del skiljer sig den som ghostar från ett riktigt spöke. Spöken dröjer kvar för att de har något ouppklarat att säga till oss. Den som ghostar har inget att säga, annat än att den gång på gång, för varje obesvarad kommunikation, bekräftar att det är en omogen individ utan grundläggande social kompetens. Illa uppfostrad. Jag skulle gissa att den även är feg. Relationer tar slut, de långa såväl som de korta. I vissa fall genom döden, i andra fall via sms. All kärlek, attraktion och välvilja mellan vuxna människor är villkorad. Och folk har rätt att växa vidare, vilja lämna eller helt enkelt bli uttråkade. Men att inte avsluta är ett otyg. Jag förstår att det är svårt att släppa. men det är den absolut enda framkomliga vägen. Att fundera på varför folk beter sig som puckon är en heltidssysselsättning, om man låter det vara det. Problemet med spöken är att de kan skrämma ihjäl en, tills man själv är ett spöke i sitt eget liv. Någon som lever i det förflutna, någon utan tydliga gränser, utan fast form, som glider genom dörrar till en längtan som borde hållas låst. Min rekommendation är en exorcism. Inte av honom. Honom har du ingen makt över. Men av dig själv. Gör dig själv till ett icke-spöke i ditt eget liv. Gör ditt eget avslut genom att bestämma dig för att skälet till att det nu tagit slut är att du inte vill engagera dig i någon som är känslomässigt död. Det finns människor med puls, och de är mycket mer givande som samtalspartners. Between you and me is a body of water. Breathing.
Breathing. Hej, jag heter Janne Wikén och bor i Vänersborg. Och jag har en fråga. Det som jag tänker på i första hand är att be om förlåtelse för något som ligger långt tillbaka i tiden. Låt oss säga 50 år. Det kan vara något som man sagt eller gjort eller inte gjort. Något som inte föranledde ett snabbt förlåt. Efter 50 år kan det inträffa att det ligger och pyra hos båda de inblandade. Då uppstår frågan. Ska den som aldrig bett om förlåtelse ändå be om förlåtelse efter så lång tid? Och i så fall, varför det? Är det för att stilla det egna sinnet, eller är det för att man tror att den andra skulle må bra av det? Eller kan det kanske vara så att det som den andra glömt bort kommer upp till ytan och river upp gamla sår? Det är lätt, eller lättare, att snabbt be om förlåtelse. Det är svårt att be om förlåtelse när tiden runnit iväg. Vilka blir konsekvenserna av ett sent förlåt? Det var min fråga.
Hej Jan-Erik. Du frågar vilka konsekvenserna blir av ett sent förlåt. Tyvärr är det en fråga utan svar. I kemi finns givna explosioner. Mellan människor mindre så. Det finns de som inte bryr sig om den osäkerheten. Som säger sig att deras egen mage är nog med ledstång genom livet. De tar stor plats med sina känsloliv. Andra får ducka bäst de kan för de projektiler av upplevd visdom som de kastar omkring sig. Ofta tror världen därför att de känner djupare än de som letar efter en kalkyl för att beräkna sina handlingar. Förutspå effekterna. Hade du den kalkylen i hand skulle du fatta goda beslut på rationella grunder. Du skulle välja att inte såra dem du tycker om. Eller välja att såra dem för deras eget bästa. Eller såra dem för att de sårat dig. Oavsett skulle det vara för att du visste följderna av dina ord. De eftertänksamma är inte mindre känsliga än de där som viftar med armarna och sjunger falsett om sina bultande hjärtan. Och de är, som du märker, inte immuna mot sorg. Det märks ju av din fråga. Tanken på att ha sårat någon ligger kvar och gror i dig långt efter faktumet. Det är inte omöjligt att själva oron för att ha skadat gör dig mer illa än den du felat. Det kan kännas bittert att, trots all eftertanke, all varsamhet, misslyckas de eftertänksamma precis lika ofta med sina relationer som de som går på någon svajig feeling. Men vi måste acceptera att mellan oss och varje annan person, även de närmaste, finns ett komplext mönster av fraktaler, matematiska former av vidsträckthet, ett museel, svamparnas rötter, underjordiskt och sammanbindande. De fraktalerna, De förgreningarna av orsak och verkan sträcker sig även in i oss. Barndomsminnet, dofttriggat, som gör att vi glömmer oss när vi värmer lunchlådan. Den brända gommen vi känner försiktigt mot med tungan och genom den eftertänksamma minen fångar blicken från en förbipasserande. I vilken den snöpta munnen väcker tanken på ett annat liv. Vilket i sin tur får honom att kliva genom andra tunnelbanedörrar. Hamna inom 2 meters avstånd från ett barn med skär ryggsäck och grötig hosta. Vilket resulterar i att hans granne som hälsat förbigående i porten inte kan besöka vännen som bakat bullar, äter 2 i ensamhet och känner sig dyster. Och det är bara ett exempel där ute i den relativt enkla fysiska världen. Ditt egna inre är minst lika komplext sammanbundet och du kan aldrig vara säker på vilka konsekvenser en tanke ska väcka. Kvarstår alltså att agera utan att veta resultatet. Vad ska vi då använda för att styra? Somliga går som sagt på magkänsla, men magkänsla kan snabbt leda in i själviskhet. Somliga går på erfarenhet, men erfarenhet kan snabbt tippa över i fördomar. Somliga går på skrivna regler i etikettsböcker eller religiösa skrifter. Men de tar sällan hänsyn till variationsgrader mellan individer och är därför meningslösa för att navigera sanna känslor. Det artigaste svar i världen kan vara det mest oförstående och därför sårande. Men det finns en lösning. Kanske kan den verka oväntad. Ställ din fråga till den som du har ett förlåt skvalpande med. Fråga specifikt, uttalat. Det hände en sak mellan oss en gång. Jag vet inte ens om du minns den. Men för mig dröjer den kvar. Jag har funderat över att be om förlåtelse. Men jag vet inte om det skulle såra dig mer. Min vilja är att skapa en förståelse mellan oss. Kanske borde jag bära detta ensam. Kanske skulle det lösgöra något mellan oss och tala om saken. Vad skulle du helst vilja?
Ni har hört Allvarligt talat. Tekniker Fabian Begnert. Producent Susanna Einerstam. Det går att lyssna på vårt program i appen Sveriges Radio Play. Har du egna frågor? Skriv till oss. Allvarligt talat. @sverigesradio.se